välkommen till vår podd Vad tycker kyrkan då? Med mig Katarina Wendahl som är adjunkt i Svenska kyrkan i Norrköping.
Och med mig Thomas Werfman som är kyrkoherde.
Och idag så har vi två gäster med oss. Det är för att snart är det ju påsk och då äter man ganska mycket mat och sådär. Och därför så har vi bjudit in Thomas Hallgren och Malin Pettersen från Sköta kök. Så ni är jättevälkomna hit.
Tack.
Vill ni presentera er lite mer? Vad är Sköta kök?
Sköta kök, det är någonting som Thomas Hallgren och Karin Elebring grundade för 12 år sedan. Ett litet tvåmannaföretag som idag är ungefär 5 enheter i Norrköping och ett i skärgården som är Arkesunds hotell. Bedriver både lunchverksamhet och kvällsverksamhet och framförallt väldigt mycket catering. Så Thomas och Karin har gått ifrån 2 stycken till vi idag ungefär 50 stycken heltidsanställda. Mm.
Och Sköta kök är ju som ett begrepp i Norrköping. Alla vet ju nästan vad det är.
Tack.
Det är god mat och närproducerat och sådär. Så.
Vi är väl också en av dem som kanske som har hållit på längst.
Ja.
Under samma flagg i Norrköping. Så att, ja, många känner till oss.
Ja, jag har nog alltid blivit mätt och nöjd när jag varit på någon av ställena, så att det är bra.
Ja, oh, härligt.
Så därför så passar det ju bra då att vi bjuder in er idag, för att i kyrkans värld så har vi ju de här liksom stora högtiderna som vi firar och så. Och det hör ju ofta ihop med mat, det gör ju det. Alltså man går till kyrkan och sen så äter man så. Och därför så tänkte vi att vi skulle prata lite om det här med påskmat och traditioner kring det och så. Hur tänker ni liksom kring det här med påskmaten? Jag vet att du kommer just från köket just nu här.
Just nu förbereder vi ju påskmat för fullt till Arkesund där vi kommer servera påskbord under 3 dagar. Och det är mycket mat.
Vad är speciellt för påsken?
Ja, men jag tror nog att det är lite olika, lite beroende på vart man kommer ifrån. Och sen tror jag blir att vi har anammat påskbordet och tagit mycket från det svenska julbordet. Men från början så är påsk ju väldigt mycket ägg. I alla de former egentligen. Många äter påsklam. Många äter Janssons frestelse. Sillar började väldigt mycket på västkusten. Och även laxen kom ju där. Men nu äter vi det över hela landet. Och även här på ostkusten. Så att jag tycker att påskbordet generellt sett är väldigt likt det svenska julbordet idag. Men det är ju väldigt mycket nya traditioner i den maten. Och ingenting som sträcker sig väldigt långt tillbaka i tiden egentligen.
Nej, påskmaten är ju nyare.
Ja, det kan, ja, det kanske den är.
Eller?
Det vet jag inte egentligen om den är nyare. Men jul har ju den traditionen sedan långt tillbaka i tiden. Att det var ju en liten frosseritid. Och man planerade julen kanske på ett helt annat sätt än vad man gör idag. Då lagade man ju mat i veckor innan. Och man syltade och gjorde korvar och kokade skinka. Och idag är ju maten mycket snabbare. Och idag förbereder väl de allra flesta sitt julbord på 1 eller 2 dagar hemma. Och man tar mycket genvägar. Men förr tror jag julen började väldigt tidigt. Och just i det här förberedandet. Och man hade en tid och man åt väldigt mycket.
Men vad är det som gör att det blir ett påskbord då? Så man kan säga att om vi skulle ställa upp ett vanligt smörgåsbord, ett julbord och ett påskbord, vad är det som gör, vi känner igen att det är ett påskbord om vi bara går och tittar?
Färgerna skulle jag säga. Färgerna på maten. En del faktiskt sätter man ju skinkan. Ja, helgskinka. Men man kanske föredrar att ha mera fågel och fisk om det är ett påskbord.
Jag skulle nog säga att det är ganska, alltså skulle du bara ställt upp maten rätt upp och ner så är det väldigt svårt att se skillnaden på det, utan vi äter ju ganska lika, utan det är nog som allt runt omkring, påskens färger med fjädrar, inte minst påskäggen idag och jag skulle säga att det är äggen, man använder ju allt ifrån att garnera i krukorna till på matbordet och så ägg är den stora grejen.
Ägg är den stora grejen och så kanske det står någon typ av kyckling eller någon, alltså inte kyckling att äta utan en figur av en kyckling, då kan man säga att det är påskbord.
Ja, påskbordet känner man nog igen lika väl som julbordet. Ja, då är det tomtar och nissar och allt det där.
Men alltså, det är...
Kanske att det är lite sötsökande också. Jag tänker, marsipanen är ju påsk för oss.
Påsktårtan är viktig.
Ja. Och det är ju färgerna då med gult. Och
ja, precis.
Men ägg är ju också, det kan man ju dra till det teologiska lite grann med det här fruktbarheten, att livet börjar om. Och det kristna med liksom Jesu uppståndelse, lite, börjar om och det föds på nytt och så.
Alla de här stora mattillfällena som smörgåsbord eller julbord eller påskbord, det är ju, man äter ju mat bara med dem man tycker om. Ska man ha ett affärsmöte med någon och man bara bjuder på fika, då kanske man inte är så här jättekenisk. Men vill man verkligen komma varandra nära, då äter man mat ihop.
Ja.
Eller man lagar mat ihop. Och det märker vi. Vi har ju någonting som är matlagningsaktivitet. Och det är ju verkligen någonting när man handlar down to basic. Man kommer varandra nära. Och det är en förbrödrande, förenande sysselsättning att göra.
Det blir man ju alltid glad av att hålla på med.
Ja, inte alltid. När
det, men varje gång oftast, jag har varit med.
Ja, det är bra. Ja, matlagningsaktivitet. Om det går bra.
Men till och med om man lagar mat ihop med några och så misslyckas man. Det blir till och med glatt kring det. Ja. För man kan skoja om det och skratta om det. Så att det är egentligen helt ofarligt att laga mat ihop i den meningen. För att
offentligt sett så, om man är tillsammans med. Helst,
tänker jag.
Ja, men det blir ju en närhet i att äta tillsammans.
Ja, det blir det.
Faktiskt. Och liksom i kyrkan då med så här nattvarden, det är ju en av de här viktiga grejerna. Det är ju väldigt enkelt. Ja. Det är ju att dela en måltid egentligen.
Ja. Ja, det är ju väldigt symboliskt.
Ja, absolut. Liksom bryta brödet. Ja. I gemenskap med alla.
Ja, dela föda med någon är ju att man litar på någon, skulle jag säga. Och det är ju, alltså tittar man worldwide, det är samma sak. Det återkommer var man än är egentligen, att man delar.
Det är något grundläggande mänskligt i det.
Ja, det skulle jag säga.
Men det här, om man tänker i Sverige, så har det ju på något sätt blivit ett ökat intresse för mat. Så här, med program på tv och tidningar och så. Vad beror det på, tror ni?
Jag tror den boomen, den började för... Ja, nu är det några år sedan, men det började med de första tv-kockarna som kom här i Sverige, tycker jag, de här Lallerstedt och den äldre generationen. Sen har det ju bara exploderat och det har ju gått en väldigt trend i just kockyrket. Det har ju varit ett, numera är ju det ett trendigt yrke. Det är du en riktigt duktig kock i världen, då är du som en rockstar. Du får den publiciteten och varför det beror på, jag vet egentligen inte, det är...
Men det är inte lite att man kan, det är någonting som man verkligen kan kontrollera. Det är stökigt och rörigt och det går fort och, men mat, bra råvaror, man tillagar mat tillsammans, stannar tiden lite, man kan kontrollera sin egen kropp eller man kan se till att familjen mår bra, eller vi värnar om de äldre, vad de äter, skolmaten. Alltså det är någonting som ligger nära, något som är viktigt, någonting som är livsförhöjande.
Och det tror jag har lite att göra med också, vi tittar nu historiskt sett långt tillbaka i tiden när vi stoppade egen korv och gjorde det där, då åt vi bara naturlig mat, det var ju så vi käkade. Sen hände ju något med matindustrin, att allt processades och det har ju förstörts maten på ganska kort tid egentligen, men nu är vi tillbaka igen att folk börjar bry sig om att det ska vara mat på riktigt, vi ska helst inte ha tillsatser, vi ska göra det på ett så hälsosamt sätt som möjligt med bra råvaror, vilket gör att där märker vi att det är ett jättestort intresse från gemene man, vad stoppar man i sig, vad får vi på tallriken, vad kommer köttet ifrån.
Slow food finns väl någon sån här rörelse?
Ja, absolut.
Precis, att det inte har motsats till här snabbmaten.
Och vi försöker liksom hitta tillbaka till där vi en gång i tiden var och faktiskt åt bra mat.
Ja, precis.
Men snabbmat behöver ju inte heller alltid vara dåligt. Nej. Det är lite så fascinerande med våra två enheter, härlig pasta och Burgers and Bangers och Pig & Hen, som är fast food. Ja. Fast riktig mat.
Just det.
Det tillagar på samma filosofi med bra råvaror, hantverk. Så då blir liksom fast food slow food. Ja, på något egendomligt sätt.
Ja, det är inte liksom dåligt. Alltså
utan att det är riktigt bra mat. Det är en bra måltid.
Men man blir inte stressad av att äta den, utan man kan vara lugn, men det går ändå liksom så. Alltså,
ja, maten smakar på riktigt, för det är riktigt. Det är inte tillsatser och det är inte processerad mat, utan det är det samma hantverk genomgående.
Ja, det beror väl på hur det görs och hur det äts.
Ja.
Ja, och görs det på riktigt och riktiga grejer, då är det ju bra mat. Även om det skulle vara en korv.
Ja, men visst är det så. Exakt så.
Jag tänker i andra, ja, men som Frankrike till exempel, där man liksom har en helt annan kultur, att man satsar på middagen hemma också. Man liksom, när man kommer hem och så samlas familjen, så äter man en här trerätters måltid, och det kan man göra på vardagarna också, och det får ta den tiden och det ska få vara bra kvalitet och så. Där har vi ju någon, alltså det är kanske den längtan som finns i det här matintresset, att samlas med gemenskapen.
Ofta är det den enda tiden man tittar till sig själv med familjen, ofta är det den enda tiden man faktiskt verkligen har tillsammans, det är då man sitter ner, om man bortser från semester och så vidare. Jag menar, alla ute, de tränar, de far och man jobbar, du vet, man är ju fram och tillbaka, och försöka samlas den halvtimmen varje dag är ju lite lyxig.
Verkligen.
Nästan enda stunden man faktiskt med framgång kan förbjuda läsplattor och liknande. Alltså, men det kan man ändå säga, nu äter vi i alla fall. Annars är det en glidning hela tiden när vi umgås.
Ja, men visst är det så.
Det är viktigt på arbetsplatser också, att man kommer tillsammans, att man, den här fikapausen eller man äter gemensam lunch, jätteviktigt. För det är där de bra besluten tas, tror jag.
Och det här svenskt fika, det är ju en sån här klassiker när man pratar med folk som kommer hit från andra länder. Första de lär sig är ju nästan ordet fika. Mm. Det är så här exotiskt. Så. Mm. Fika.
Ja, men det är nästan ett begrepp. Vi var i Budapest nu, där fanns det ett ställe som heter fika.
Jaha, från, liksom, inspirerat från Sverige. Jaha, ja, coolt.
Har ni sett den här videon till de här två unga killarna?
Ja,
Swedish fika.
Ja,
den är som man kan dö så gulligt.
Ja.
Löser vi alla problem. Fika
ja,
på bara.
Fika. Ja. Mm. Då blir vi snälla och tycker om varandra.
Ja. Men inte, alltså fika har ju funnits länge, men den här kraften i det, det är en känsla av inte så jättegammalt.
Nej, man har väl gått ifrån att sitta vid strikta bord och sippa kaffe till att man tar en hel mugg och man sitter flera timmar.
Ja, men när jag var 20, det är ju ett tag sedan, sa jag, nu ska vi gå fika, och så upplevde vi det på det här liksom väldigt formellt, alltså att man fika, gjorde vi det?
Ute gick man kanske inte på samma sätt, men tittar man tillbaka nu på min farmor och farfar, den generationen, ja men det var ju alltid för mig, alltså det var ju frukost, sen hade man ju knappt förrän det var förmiddagsfika, sen var det lunch och sen skulle man ha lite fika på eftermiddagen, så att jag kan tycka att fika har man gjort länge, men den här fika-kulturen, att vi går ut och sätter oss. Ja. Den har ju ökat explosionsartat. Mm.
Det är väl att många har råd med nu att gå ut och äta på restaurang och gå ut och fika också.
Att det finns många ställen som har, som har ett, alltså, att det finns ett brett utbud, så det finns någonting för alla, vilket är också viktigt.
Och kanske lite mer att det blir en restaurangkultur också. Mm. Alltså om man är utomlands så ser man ju att med familjer, de går ut och äter söndagmiddag.
Mm.
Det är ju inte jättevanligt ändå att man gör det här i Sverige. Då samlas man ju hemma mycket mer. Mm. Ser ni någon ökning i det?
Ja, det tycker jag.
Restaurangbesök ökar nog generellt.
Ja. Det är så.
Ja. Ja. Det skulle jag våga påstå att det är så. Tittar man på utvecklingen i Norrköping, bara alla toppenställen som faktiskt finns.
Ja,
alltså det är en stor bredd, och det är på något sätt att man vågar prova och se om man lyckas.
För jag bor ju i Linköping och pendlar hit. Mm. Visst är det en skillnad mellan Linköping och Norrköping när det gäller restauranger?
Fler eller färre?
Det är mycket fler här och mycket bättre restauranger i Norrköping.
Just det. Det är väl allt är ju bättre i
Norrköping. Ja, det är ju uppväxt. Jag bor ju där. Om vi ska gå ut och äta i Linköping, alltså det är inte så enkelt tycker jag att hitta. Här skulle jag välja mellan många olika. Faktiskt. Ganska enkelt.
Det är lite en annan puls, men jag har en liten tes kring det där.
Har du?
Ja, och det är att Norrköping, då går vi tillbaka till segelskiftet. Här grundläggs ju krögar. Historiken kan man ju säga. Och här har det funnits krögare ända sedan sekelskiftet, alltså mellan 1800-1900-tal och även lite tidigare. Här hade vi fabriker, vi hade representation, affärsmän som behövde komma samman, göra förbindelser. Ja, vad gör man? Man äter mat ihop. Mm. Linköping har varit en stiftstad, universitetsstad. Där är formen satt redan. Och då har man äter i hemmet med kokersker och hushållersker. Som man även har gjort på gods och gårdar. Så det tror jag lite...
Kan hon ligga något? Det är mer liksom köpmannakultur.
Ja, lite, det är min helt egna uppgift. Men jag kan se att det liksom svänger, för de här kokerskorna, de går ju lite ur tiden, så att det blir mer och mer catering, att restaurangerna kommer in.
Och du menar att det är grundlagt redan vid förra sekelskiftet?
Ja, jag skulle säga det lite.
Jag tror att du har helt rätt i det.
Tack så mycket. Åh, härligt.
Ja, men det låter en rimlig teori. Nej, men det finns en grundläggande skillnad mellan de två städerna. Så.
Mm. För jag är född och uppvuxen i Linköping nämligen, och jag kan inte sätta ett krögarnamn sådär. Jo, men den här anrika krögaren. Här skulle jag kunna säga åtminstone fem.
Mm. Mm. Och gamla restauranger också. Den här Gruvan.
Ja.
Och,
Kräftrike, Knäppingen.
Mm. Standard var ju en av de större i Sverige.
Standard. Nej, för så är det. Ska vi gå ut och äta? I Norrköping skulle jag kunna välja mellan fem direkt, som jag bara skulle så här säga i Linköping. Jaha, vad ska vi...
Jo, men jag skulle nog kunna säga.
Ja, det finns.
Så får vi inte vara.
Klart, jag gör
det. Nej, vi hör ihop.
Ja, det måste vi.
Har det nog gått lite i perioder också, tror jag. Det finns tider då kanske Linköping, man tycker de har varit lite vassa. Utan det handlar nog mer om vilka... operatörer som finns för stunden också lite grann. Sen tror jag att det stämmer väldigt det där historiskt sett. Det sitter lite i mentaliteten. Det säger vi om Norrköpingsborna också, att här är det ju en mer arbetarstad. Och det kanske vi använder som en negativ grej många gånger när vi säger att vi har svårigheter. Ja, men det är så inrotad arbetarstad. Liksom, det är svårt att nå fram. Att gästen ser ju helt annorlunda ut i Linköping och Norrköping.
Sista helt annan fråga bara. Vad är ert förhållande till Svenska kyrkan?
Jag är konfirmerad.
Ja, det är jag också.
Och döpt.
Ja. Men Svenska kyrkan för mig idag har en lite annan betydelse än kanske det... Jag är medlem i Svenska kyrkan och kan se att Svenska kyrkan fyller en bra stor social funktion i Sverige idag. Får man inte skämta? Jo, det måste man få göra.
Ja, ja, alltså,
jag skickar sällan till välgörenhet, men jag är med i Svenska kyrkan.
Mm. Precis.
Ja. Jag tycker den här radioreklamen som går är väldigt bra.
Mm.
Den talar lite för det här. Så kan man,
Vi gör mer än vad som syns.
Mm.
Ofta.
Men så pratar vi ju om barnen och deras förhållande till Svenska kyrkan och det här med konfirmation som liksom, det var givet att man konfirmerades, om inte annat att man fick så himla fina presenter.
Mm. Ja, men alla gjorde ju det.
Ja, men så idag så mina barn har inte ens haft uppe på tal. Jo, min son är konfirmerad, men inte min dotter, hon har inte ens tagit upp det liksom.
Nej, det är en tradition.
Och vems ansvar är det, tänker jag då? Är det skolans ansvar att se till liksom, när det börjar bli tid? Man, för mig kändes det som, var det med mina döttrar, att det var aldrig någon som pratade om det ens. Liksom. Det var, de blev aldrig introducerade till det riktigt.
Nej.
Och så plötsligt var tiden förbi och då konstaterar man mer att tusan...
Att det är ju ett ansvar kyrkan själv får ta. Det är ju inte skolans uppdrag. Och så, utan det får ju, det gäller att hitta kontaktytorna och faktiskt...
Men skolan måste ju vara en bra kontaktyta att få... Och det är ni säkert ute och presenterar hela de här grejerna.
Det
ja, men vad spännande. Vad roligt att få prata lite sådär mat och så inför påsken.
Hur ska ni fira påsk då?
Det blir att jobba lite, för det gör ju vi på påsk, på långfredagen och påskdagen. Och så blir det väl en del ägg, tänka, om vi nu ska hålla oss vid det och träffa familjen. Så där, så, ja, det är ju det tillfället man träffar familjen i stort. En av döttrarna kommer från Malmö och sådär. Så. Ser fram emot.
Härligt.
Ja. Ja, men vi har lite sådär att vi äter fisk på långfredagen, och sen äter vi ägg på lördagen. Och sen så kanske det blir någon så här lamm eller någonting på påskdagen.
Ett avancerat schema.
Ja, det är ett sånt schema.
Jag tror det är viktigt att det helgen är ju mattradition. Oavsett vad man stoppar i sig så har man sina egna traditioner i familjen. Det märker jag ju också. Man har ju olika. Det är väl det viktigaste, att man samlas och äter gott.
Ja. Men då så får vi tacka för att ni kom hit.
Tack för att vi fick komma.
Trevligt.
Stort tack. Då ska vi övergå till att tala om en nyhet, och naturligtvis den nyhet som dominerar allting är ju naturligtvis terrorattacken i Stockholm, och det är ju helt ofrånkomligt när vi talar om nyheter att faktiskt säga någonting om det. Katrin, vad var din första reaktion när du förstod att det här hade hänt? Vad var din första tankekänsla när du läste om detta?
Ja, alltså jag tror att jag... Först så reagerade jag liksom inte. Alltså du och jag var ju på samma ställe.
Vi var faktiskt på samma ställe.
Och inte i Sverige, vi var ju i Ungern.
Ja.
Och sen så visade du mig mobilen där det var den här nyhetsflashen. Och först så såg jag det liksom inte, för jag tittade längre ner. Och där,
på en annan nyhet tittade
på en annan, jag såg det liksom inte.
Mm.
Och sen så... alltså jag tror att jag inte riktigt... Det tog ett tag innan jag... tog in det liksom, vad det var. Alltså jag var tvungen att gå iväg lite, och sen så gick ju vi och sa till biskopen, och så reagerade ju han och gick iväg. Ja, men så. Och sen började jag fatta, nej men det här är ju jättehemskt ju. Alltså det tog ett tag innan jag förstod vad det handlade om.
Det är ju en vanlig reaktion att man måste nästan förstå vidden av det hela och nästan första, är det sant?
Ja. Och vad betyder det? Först är det ju bara några ord som står på en mobil.
Ja.
Och då, ja, för mig tog det ett tag innan jag förstod. Och då liksom så, faktiskt jag tror att jag ringde till min pappa bara och kollade så att, ja, så han visste om det och sådär. Och ringde hem till min man gjorde jag först och sen ringde jag till min pappa.
För att få lite bekräftelse, men också för att kunna bekräfta tillbaka att man delar detta.
Ja, och också sådär, eftersom man vet ju inte var folk är, och jag har ju många också som jag känner i Stockholm och släktingar. Och så.
Det blir en väldigt blandning av både personliga saker som bara är rent privata, alltså ens egna relationer, och den relation man har därför att man bor i Sverige och lever i Sverige och på något sätt delar händelsen fast man inte var där i Stockholm naturligtvis och sådär. Mina första reaktioner ligger nog ganska nära dina reaktioner skulle jag säga, men sen så var min känsla, men nu hände det som man faktiskt nästan har trott skulle
hända. Ja, man blev inte förvånad.
Man blev tyvärr inte förvånad. Jag fick en väldigt stark känsla att nu hände det här som det liksom på något sätt har legat i luften så länge. Och att det knyter an till att det var ju på gång ett terrorattentat i Stockholm 2011 där det var en person som ju faktiskt själv förolyckades i en självmordsbomb. Så att det var bara han själv som drabbades.
Ja, och så här i efterhand så kunde man ju tänkt att många fler kunde ha dött, att det var ändå, det skulle kunna bli mycket, mycket större, att folk, ja men det var någon bil som tutade och varnade, och att det liksom en del liv räddades ändå mot vad det kunde ha blivit.
Tack och lov så räddades väldigt många människor som skulle kunna få, och ändå är det då 4 som har dött, om jag har förstått, och många skadade och sannolikt en del riktigt svårt
och många
skadade.
Traumatiserade också.
Traumatiserade naturligtvis. Och det märker man, sån här händelse, tänker jag, klart vi har väl alla gått och tänkt på det här, det tror jag att även du som lyssnar har ägnat detta några tankar, kan jag tro. Det är väl att det är så fruktansvärt totalt meningslöst. Och det är inte bara meningslöst för folk, utan vad vi vet om det så tycks det inte ens vara insatt i ett större sammanhang. Det är ingen person som tycks ha varit organiserad i någonting. Det ingår inte i någon plan. Det ingår inte. Det är bara liksom en terrorhandling rakt upp och ner som inte... Nej, det är ju... kopplad direkt till något annat sammanhang eller någon plan.
Nej, men det ibland, alltså det var väl någon som vansinnigt körde i Stockholm för 10 år sedan och körde ihjäl någon också. Alltså sådana där grejer hände, eller där Sture plan, någon som sköt.
Just det,
ihjäl.
Det var någon i Gamla stan som gjorde det, men
ja, att ibland så är det ju folk som gör såna där galna grejer som inte har politiska kopplingar.
Nej.
Nu har ju det här det också på ett sätt då, men inte organiserat.
Nej,
verkar det
på
inte
ett
vara.
Övergripande plan, ja, men inte organiserat. Och det tycker jag förstärker känslan av meningslöshet. Det går inte ens att förstå utifrån någon logik. Vad är detta till för?
Nej, det är ju inte till. Det är ju det är bara, som så här, skolskjutningar i USA, det är ju också helt...
Just. Och när det bara är ont det som sker, det fyller inte ens ett syfte ens i sin egen logik, utan bara det är oerhört svårt att skydda sig mot sånt naturligtvis.
Nej, det är psykiskt sjuka.
Och hur skulle ett sånt samhälle se ut som skyddade sig mot, kunde skydda sig mot den här typen av attacker?
Det finns ju inte.
Det finns ju inte.
Nej, inte ens en militärstat kan ju skydda, man kan ju inte ha koll på alla dygnet runt vad de gör.
Nej, för vi måste ju kunna fortsätta röra oss i ett offentligt rum tillsammans, och det är klart att då är vi där och är i någon mening utsatta, och sen är det klart man kan minimera massor med risker naturligtvis, och det är väl vad vi kommer att se sannolikt.
Ja, och man får ju hoppas att vi kan fortsätta att vara öppna. Alltså i sinnet så. Vi pratade ju lite om förut att ingen kommer väl att ändra sin syn på något grundläggande av det här, utan att de som är väldigt rädda kommer fortsätta vara rädda för att det kommer in nya människor och så. De som är öppna och så vill att världen ska vara öppen kommer ju fortsätta med det. Det kommer ju inte ändras av det här. Liksom.
Jag håller helt med, för jag tänker mig att risken är ju, alltså jag tror ingen ändrar grunduppfattning efter en sån här förfärlig händelse, utan som du säger, är man redan rädd, ja då blir man väl räddare.
Mm.
Vill man ha ett öppet samhälle, vill jobba för det, då tänker man, hur ska vi jobba ännu mer för ett öppet samhälle? Men risken som jag ser med den här typen av vansinnesdåd är ju att det polariserar ännu mer.
Mm.
Att det snarare blir större skillnad mellan de två grupperna i den mån det finns. Men det kan man nästan säga finns. För när man talar med människor så möter man människor som antingen är rädda och vill ha mer kontroll, mer, ännu mer stängda gränser, i den mån går att stänga dem ännu mer, men det går kanske. Och ännu mer kontroll. Och de som vill hitta mer upp och på det sättet skyddas genom att bli ännu öppnare. Mm. Och det är ju svårt att förstå vart det ska ta vägen.
Ja, och man blir ju själv en del av den här polariseringen.
Ja.
Och det är ju synd. För att vi vill ju, på något sätt så vill man ju överbrygga klyftor. Ja. Inte skapa klyftor.
Men frågan är hur man skulle hamna i en mellansituation.
Ja, jag vet inte.
För kliver man ur sin egen position och
då hamnar man i den andra positionen.
Ja, då kommer ju alla i den polarisering man själv befinner sig i tycka att man har gått över till de andra.
Ja.
Och det är ju så retoriken är väldigt mycket. Mm. Så fort någon försöker nyansera någonting så hamnar man ju, när det är polariserat, att ja, då är man de andra. så fort man det minsta nyans. Det är oerhört svårt nu att balansera politiskt och i samhället hur vi ska förhålla oss. Mm. Och själva är vi ju för det öppna samhället. Mm. Och det är klart det är en riktig utmaning på det. Hur ska det gestalta sig och se ut? Mm. Vad tycker du kyrkans roll är i en sån här situation? Vad är vår huvudroll? Ja,
alltså det, i det första skedet är det ju förstås att öppna kyrkor och liksom vara en samling. Alltså kan vi vara en plats som samlar många olika, då har vi ju lyckats tycker jag.
Mm.
På olika sätt. Dels liksom fysiskt i kyrkor, men också kanske mentalt. Jag vet inte om det går.
Jag tror att vi faktiskt öppnar kyrkorna väldigt snabbt så att de som vill samlas får komma, att vi har olika typer av riter, där gudstjänster, ljuständningar och så vidare, och hur man gjorde det.
Det är vi ju bra på. Så.
Det är vi jätteduktiga på. Och här i Norrköping, det kom ungefär 100 personer på lördagskvällen. Och det är vi snabba på och bra på. Och det är klart att för de som kommer dit så tänker jag mig att det är riktigt meningsfullt. Men jag tänker mig att det är meningsfullt också i ett större...
Mm. Alltså hur gör vi det, när det inte är det här första skedet?
Ja.
Hur gör vi det när alltså inte samlas bara i en lokal liksom, utan hur blir vi en samlande kraft i det här polariserade samhället?
Ja, det vill att fortsätta bära på värden och ge uttryck för våra grundläggande värderingar om alla människors lika värde och det goda.
Ja, och också att liksom se varje människa som Guds avbild.
Ja.
Alltså, det kan ju vara att man inte alls håller med vad den tycker och vad den står för, men människan är alltid älskad av Gud.
Ja. Oavsett vilket.
Mm, och ha det, och försöka ha den hållningen.
Bära på den hållningen.
Det är inte lätt.
Det är ju mycket svårt naturligtvis. Men jag tänker också att vår stora roll i kyrkan är ju att vara en av de få, åtminstone i organiserad form, som talar om ondska och död. Och hopp ändå, alltså vår grundläggande berättelse. Och att vi bär på att kunna tala om döden, orka tala om döden, våga tala om döden och om det onda, och ha ett språk och begrepp för vad är det att vara människa mitt i det. Mm. Det tänker jag med. Det är få andra som gör det.
Vi kan ge mening.
Ja, och ge mening och språk och uttryck för hur kan vi prata om det på ett sätt som inte bara är yttre beskrivningar av ett skeende, utan närma oss en existentiell förståelse. Vad är det vad människan och också ondska finns? Mm. När också ondska drabbar. Och hur kan man utifrån det tänka sig att leva vidare tillsammans?
Ja, det var någon som berättade att man hade gjort undersökningar på människor som hade överlevt svåra förhållanden, så här koncentrationsläger och så. Just. Och de som hade överlevt liksom och fått ganska lite mer, eller minst mer ändå, av det här svåra. Det var sådana som hade en stark uppfattning av mening på något sätt i det här. De liksom tappade inte meningen.
Nej, och att man också kunde förstå också de onda skeenden, alltså förstå dem, inte hålla med, inte acceptera, inte på något sätt vara med i det, men ändå ha någon förståelse hur det onda skeendet, vad sitter det ihop med? Mm.
Så att det, alltså inte bara, det blir begripligt det som händer på något sätt.
Så att det inte bara blir en vansinneström av ondska, utan man kan förstå ett skeende också.
Det blir inte bara en dröm. Liksom.
Nej, inte bara en dröm eller bara ett fullkomligt mardrömskaos.
Ja, utan
även en mardröm, har man mening i den så har man lättare att överleva i den. Även fast den kan drabba en på de mest djävulska sätt. Nej, jag tänker mig att det handlar om det att vi har bär på de riter som kan ge uttryck, men också det språk och den grundläggande berättelsen om liv och död och ondska, och att vi bär på hoppet om uppståndelsen. Mm. Knyter väl an till påsken nu som vi har.
Ja, att vi är liksom alla människor, varje individ är oändligt betydelsefull.
Mm.
Det är ju grunden.
Det är själva grunden.
Ja.
Och så betydelsefull, alltså att någonting i varje människa kan sparas hos Gud.
Ja.
Något som har med kärlek och liv att göra.
Mm.
Och så. En annan sak som jag tänkte på är ju att när vi ser att samhället utmanas på det här sättet och nu med terrorattack och så vidare och kanske framöver också att det kommer vara påfrestningar. Hur otroligt viktigt det är att samhället inte bara är en stat utan att det också finns så många olika organisationer och grupper som bär upp hela samhället.
Mm.
Så att vi är många olika som bär det goda. Mm. Så att det egentligen inte går att drabba oss med bara en attack mot en del av samhället, utan det finns så många andra delar som bär tillsammans.
Mm. Att vi får vara med och bidra då.
Att vi får vara med och bidra och
bygga upp det. Samhälle.
Ett starkt civilsamhälle är ju det kanske bästa skyddet ytterst mot när det blir hotat av olika onda krafter.
Och då är det ju viktigt att staten uppmuntrar civilsamhället och även den religiösa delen. Liksom, att man inte blir rädd för religion då.
Nej.
Att det liksom, ja, det är religionens fel nu, det här. Så kan det ju bli ibland liksom lite fördomsfullt, kan jag tycka.
Så är det ju. Det är ju klart är det ju. Att det sägs så.
Mm. Och istället så att man kan locka fram god religion liksom, och att man får bidra då och få vara med i det här.
Absolut. Och mycket av det när det händer förfärliga saker som nu i Stockholm. Sen får vi många, många berättelser om människor som faktiskt i det gör goda saker. Mitt i det förfärliga så kliver man fram och gör goda saker. Mm. Det kan vi se. Det går också att förstå att många av dem gör det också faktiskt utifrån grundläggande religiösa värderingar. Så att påstå att religion är upphov bara till onda saker, det är ju helt, vill jag påstå, fel också i en empirisk mening.
Ja, ja. Religion är ju som allt annat. Det är ju, man kan använda det på gott och ont hela tiden.
Ja, och att det är oerhört komplext i det.
Mm. Mm.
Och man kan, vi har nog att verkligen föra fram också den goda kraften i att ha en tro och vad det gör med oss människor.
Ja, för tänk om det skulle försvinna från samhället helt, vad skulle bli, alltså det, då tror jag att det skulle bli ett stort hål.
Det är ett stort hål som skulle bli, och många skulle nog bli förvånade över hur stort det hålet är av engagemang och omsorg och om att vi faktiskt tar hand och ser på varandra. Nej, så att det viktiga utifrån det vi tyvärr drabbades av i fredags, det är väl att vi faktiskt fortsätter leva och värna om det öppna samhället och att kyrkan också har någonting att bidra med det som en del av civilsamhället.
Mm. Viktigt.
Viktigt. Tack för att du lyssnade. Hör gärna på oss igen nästa gång, och om du skulle vilja reagera på någonting så får du gärna mejla till oss på vadtyckerkyrkan@svenskakyrkan.se. Glad påsk!
Glad påsk!